Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Hej, jag heter Stella Lindfors och jag jobbar på Barnavårdsföreningen. Vanligtvis hittar du mig på Familjeluckan på torsdagar. Familjeluckan är ett familjekafé som ordnas tisdagar och torsdagar i Lilla Luckans utrymmen i centrala Helsingfors. I dagens podd diskuterar vi vardagsmat i barnfamiljer. Med mig har jag en gäst som är expert inom det här. Hej och välkommen! Du får gärna presentera dig själv.
Tack Stella. Jag heter Elisabeth och jobbar som hushållsrådgivare sedan 2004 på Martaförbundet. Och jag jobbar med olika sådana rådgivningsuppdrag. Och som nu, jag jobbar mycket med ett projekt som heter Hantera vardagen.
Just det. Vad gör Martaförbundet så där i korthet? Vad är liksom er främsta uppgift eller ert uppdrag?
Vårt uppdrag är att arbeta för en bättre värld än vardag i taget. Och det gör vi då genom på olika sätt med olika projekt och hela så här rådgivningsarbete. Alltså vi är en rådgivningsorganisation inom tredje sektorn. Martaförbundet, alltså vårt huvudkontor, finns ju i Helsingfors och sen har vi ett kontor i Vasa. Och vi har liksom en personalstyrka nu på ungefär 14-15 personer. Men sen har vi ju då våra Marta-medlemmar. Och det där, Marta-medlemmar har vi drygt 9000 som finns runt omkring i Svensk Finland. Så att vi är ju alltså Svensk Finlands största kvinnoorganisation.
Wow!
Men vi riktar oss till hela samhället också männen. Men i tiderna så förstår man att genom att nå kvinnorna så når man liksom hela samhället. Så det var liksom den här utgångspunkten.
Precis. Jag gjorde lite sån här research före vår lilla intervju här. Jag läste på era hemsidor att ni har i er verksamhetsplan för 2021 så har ni lanserat ordet måttlighet som senare blev och kallas för Marta-måttlighet. Vad är Marta-måttlighet?
Ja, måttlighet. Och Marta-måttlighet är nu långt samma sak, men det handlar alltså väldigt mycket om att vi har liksom olika resurser och vi människor och det gäller att vara liksom ödmjuk inför det faktum att vi inte alltid kanske är helt på topp. Men Marta-måttligheten handlar om medvetna val som då främjar en hållbar livsstil och en meningsfull vardag. Och det är nu lagom är tillräckligt. Man pratar ju mycket om det good enough och det är det som det handlar om väldigt mycket. Att vi är liksom experter på vardagen, att det kan man säga att det är väl vår Martaförbundets styrka.
Precis.
Och där vi jobbar liksom, vardagskunskapen är helt enkelt det som är vår nisch.
Nu är jag jätteintresserad av att veta att hur dagens barnfamiljer äter. Har det gått åt sämre håll eller bättre håll? Och vad är det som har blivit sämre och vad har blivit bättre?
Ja, det var ju en bra fråga det där. Det är nu, ska vi säga så här att i alla fall så finns det gott om information i dagens läge att hur med olika rekommendationer. Det finns det. Och jag tänker så här kanske att man pratar ju mycket om den gemensamma måltiden, att den har en jätteviktig roll i barnets liksom uppväxt och hela familjens välmående egentligen. Och det tror jag att det här skulle säkert alla behöva bli bättre på. Det finns ju mycket olika undersökningar som visar att till exempel så fort barnen kommer upp i tidiga tonåren och sina i högstadieåldern så äter, jag tror att det rör sig där kring 50%. Bara hälften äter tillsammans kring liksom en enda måltid i dagen. Att det börjar bli allt mer sällsynt och det är ju jättesynd. Nu kan jag på något vis tänka att kanske den här, om vi nu vill se något positivt i den här coronaepidemitiden så tänker jag att man kanske på det sättet ändå har varit mera tillsammans. Och man har kanske haft mera tid att laga maten tillsammans och äta tillsammans. Att man har inte så mycket varit ute och ränna av olika orsaker. Jag menar inte att det är också jätteviktigt att man har sina hobbyer och så här. Men det här är kanske på något vis för mera tillsammans. För då skulle jag hoppas att det skulle fortsätta. För det vinner vi alla i att äta tillsammans maten. Mm. Med familjen. Det är jätteviktigt och jag brukar säga att det är ett jättefint sätt att föra matkulturen vidare. Att det är ett fint liksom arv att lämna till sina barn. Men det som vi nu fortfarande är liksom, som nu också alla studier visar på, är det att vi fortfarande äter för lite grönsaker, fruktbär. Att det skulle vi alla behöva öka på. Vi försöker ju alltid poängtera det här att just den här att vi äter liksom säsong, äter enligt säsong och då äter man också så att säga sådär klimatsmart, ett sådant ord som används ju mycket och det är ju bra och genom att liksom att laga maten tillsammans, det är ju också ett sätt att liksom, ja, att vara tillsammans i köket förstås, har man nu riktigt små barn så, ja, men alla har någonting, man kan bara sätta en slev i handen och barnen på det sättet får vara med där och att dela på den där matlagningsuppgifterna kanske överlag, hushållssysslorna tycker jag väl att det är bra att dela på det liksom bär frukt sen men tyvärr också så äter vi ganska mycket kanske så här hårt processad mat och det är ju inte heller direkt hälsosamt men att kanske, ja, kanske vi borde bli bättre på att köpa så att säga riktiga råvaror och tillreda maten av det mera. Men förstås alla på sin nivå, vad man har resurser och tid och intresse av förstås. Så det är ju också en grej att komma ihåg. Men att ofta det där med att börja laga mat så där från grunden. Så det brukar också göra det här att man blir mer och mer intresserad. Och hela familjen blir intresserad av det där. Av mat och matlagning. För det är ju ändå en stor del. Vi behöver liksom bra mat varje dag för att hållas igång och hållas i skick. Och det är ju också ett sätt liksom att värna om liksom familjen och miljön och också den egna plånboken. Att inom vårt projekt Hantera vardagen till exempel så där har vi liksom alla våra tre ben. Martaförbundets liksom tyngdpunktsområde, alltså hushåll och näring och mat alltså. Och sen då hela den här ekologi och miljöhänsynsbiten och just den här också den här hemmets ekonomi som också är en väldigt viktig sak. Så vi försöker liksom ha en balans mellan alla de här.
Det där ena påverkar säkert det andra liksom att köpa du liksom mycket vissa sorts råvaror så kanske det också påverkar den här plånboken så där positivt att du köper en massa färdigt.
Ja, det hade ju nog visat sig att om man tänker hela vår egentligen liksom vår, om man följer kostpyramiden eller kosttriangeln vad man vill kalla den för, vilket ju är meningen att vi alla ska göra därför har man gjort den så den är ju också liksom helt enkelt, den är ju uttänkt på det sättet att den är liksom bra för vår hälsa och vår plånbok och vår, och liksom miljön så det är ju en fin sak att komma ihåg så det skulle kanske vara också någonting att eftersträva att äta enligt de där rekommendationerna.
Nå här kommer ju bra fråga till det, att vad är de här rekommendationerna? Vad består en bra och mångsidig kost av? Och har de ändrats de här rekommendationerna om man fast tänker några år tillbaka? Eller lite mer än bara några år, 10, 15, 20 år tillbaka?
Jo, alltså dagens kostrekommendationer baserar sig på de nordiska rekommendationerna som då. De lanserades 2014 så det är ju några år sedan dess men det är de som gäller ännu som bäst håller man faktiskt på och jobbar fram en ny liksom det är en reviderad version av den här men de rekommendationer som idag gäller är ju faktiskt det är liksom basen ska bestå av mycket grönsaker gärna i säsong, bär, frukt, rotsaker. Det liksom, det är det som gäller och sen då olika fullkornsspannmål gäller och alltså betyder i det här fallet kanske då typ fullkornsgröt istället för cornflakes om vi säger som. Ja, och sen då mjuka fetter behövs det bra fisk, mera fisk borde vi äta gärna då inhemsk fisk förstås, där det är möjligt. Och sen då faktiskt fettfattiga mjölkprodukter och naturella i det här fallet. Vilket betyder nu på ren svenska till exempel naturell yoghurt, så här fettfattig, kvar i. Men också sen som att dricka helt enkelt vanlig mjölk. Att visst du kanske behöver äta lite mindre av de här feta ostarna och mera liksom av de här fettfattiga produkterna. Det är som tål mjölkprodukter. Sen finns det ju andra möjligheter också att om man inte tål mjölkprodukter. Och sen förstås också de där mjuka fetterna är ju jätteviktigt att komma ihåg. Att man får det som rekommenderas. Jag ser ju liksom olja till exempel i matlagningen och bakningen. Så det är viktigt att komma ihåg och kanske just äta lite. Man brukar ju rekommendera nu att man äter liksom en näve med nötter eller frön till exempel. Och förutsätter man då inte är allergisk för nötter förstås. Men och sen liksom lite mindre av det här så att säga röda köttet. Att en vuxen människa så ska ju äta max 500 gram kött i veckan. Så det därför så skulle det vara allt skäl att minska på det. Och där har vi nog en bit att jobba på ännu i det här.
Att jobba på. Ja, det är väl ganska så där går ganska lätt att nappa det där malet köttpaketet har jag förstått.
Ja, det är liksom en förmål enkelt. Alla kan fräsa upp den där malet köttet där, men det där här skulle vi nog försöka då att man rekommenderar ju att vi ska äta mer av de här baljväxterna, alltså ärtor, bönor, linser till exempel, bondböna har vi ju sådana fina finska inhemska produkter också, att den finns det ju, och man bara tycker om och klarar av att äta, så svamp är ju helt jättefin, och den är ju dessutom gratis som vi går själv och plockar den.
Ja.
Och sen liksom det är nu ungefär här som det består av den där vanliga maten, och kanske just att välja mera potatis istället för ris. Vi är ganska långt de här senaste 20 åren har man ätit väldigt mycket ris och pasta i det här landet och på något vis glömt den där fina potatisen, men potatisen är ju helt jättebra liksom råvara och väldigt mångsidig. Den finns liksom året om och den är mild och den är god och den är ganska näringsrik faktiskt till och med. Eller ja, innehåller till och med C-vitamin. Så det där, alltså, hellre välja sånt då.
Och där är det ju också, då väljer man ju inhemskt också. Det, om man väljer den där potatisen framför riset till exempel. Så.
Precis, och det görs ju utan att man behöver nu bli ju helt neurotisk med de här grejerna heller, men man kan, det finns ju en hel massa sätt att räkna sina kolavtryck och sina ekologiska fotavtryck och så här, så man vinner ju om man hör till dem som vill, som de flesta vill förstås, tänka mer hållbart och spara den här jordklotet också till sina barn och barnbarn, så är det ju nog lönande sig alltid att välja det där mer lokalt producerade produkter. Och potatis finns ju alltid tillgängligt, så det är ett bra sätt att liksom, och det är också ju förmånligt minsann.
Ja, verkligen. Men då sen när man är där i butiken och kanske inte har så där rysligt mycket tid, så vad kan vara bra att försöka åtminstone lämna där i butikshyllan? Vad är bra att inte kanske köpa så jätteofta av? Du nämnde en rött kött att vi äter mycket av det, men kommer du på någon gång?
Men precis, alltså i våra matbutiker så det mesta är ju onödigt. det kommer vi ju inte ifrån, alltså det är ju helt fruktansvärda mängder vad det finns av allt möjligt som inte vi överhuvudtaget behöver liksom, i vår kost, som inte är bra varken för oss själva eller för miljön. Att, ja, din fråga var att vad ska jag lämna bort? Nå det mesta kan man väl säga, att hellre kanske satsa då på bra produkter liksom, just som jag sa här, mera rotsaker, grönsaker, potatis nu kanske då och liksom hålla sig till så här liksom bas, alltså råvaror, alltså riktiga råvaror helt enkelt, och kanske då undvika väldigt väldigt så här, ja, processade livsmedel, vad ska jag säga, nudlar och så här liksom väldigt långt processade frysprodukter till exempel, som ett tips liksom om man vill värna om sin hälsa och miljön förstås på det sättet, att och också tänker jag så här att nu när dessa tider när vi inte så mycket ska vara ute i butiken, så kanske verkligen då riktigt på riktigt satsa på att planera sin veckomeny helt enkelt. Mm. Att vad ska jag handla? Och vad behöver vi på riktigt? Titta redan vad du har i dina skåp. Liksom, i dina matförråd, kylskåp och frys och så här. Att innan du igen går till butiken och liksom kanske utgår från det vad du redan har. Mm. Innan du gör den där menyn. Eller då du gör menyn. Och i synnerhet innan du går till butiken och handlar. Så det skulle jag. Det är nu ett sånt här ganska bra lifehack. Liksom, på det sättet. Tycker jag. Att det liksom, och det sparar också sedan tid. När du går där i butiken. I synnerhet nu de här tiderna. Jag vet inte att om det nu finns någon som tycker att det är jätteroligt att gå där i matbutiken och fundera. Så då är det kanske en annan sak. Men de flesta av oss vill väl så snabbt som möjligt bort därifrån bara.
Du nämnde det här med att det kan vara bra att lite kolla vad man på riktigt behöver där från butiken före man går iväg dit. Är det några andra sådana bra vardagstips med tanke på mat som du har?
Nu har jag ju vardagstips på mat, minsann. Men jag tänker liksom det där att överlag det här att undvika de där impulsköperna. Det är ett bra sätt redan det här att du har planerat, du har gjort din matlista, du har gjort liksom en meny, du har gjort en uppköpslista. Du vet vad du ska ha därifrån. Mm. Och jag tycker att det är liksom ett bra utgångsläge. Sen då förstås så handlar det saker att gå gärna ensam i butiken och det där och gå dit mätt och belåten.
Ja, jag tänkte just säga att man ska väl inte gå hungrig i butiken, då kommer det en massa.
Nej, hungrig, trött och arg, då blir det. Så det är nog kanske det här några sådana tips på vägen helt enkelt. Och sen förstås också det här att jag menar i dagens läge så många behöver på riktigt tänka vart man sätter sina pengar. Och det är ju på det sättet att vi behöver betala hyra eller bostadslån, hur vi nu har. Vi behöver ha liksom vissa saker, så här löpande kostnader. Men vi behöver också bra mat. Så jag tycker att det kanske är extra viktigt nu också att fundera att till hur mat sätter vi våra matpengar helt enkelt. Mm. Att det som vi har budgeterat för. Maten. Det är nog viktigt att tänka på det. Och här kommer ju då olika tankar som jag vet att många i dagens läge liksom kämpar med. Ska jag välja liksom lokalt? Ska jag känna den här producenten? Ska jag liksom vad är mitt? Det är många frågor som dagens konsumenter får tampas med och det där. Och tillika så vet vi att många har väldigt små inkomster och ha lite bara pengar att använda, så då får man säkert vara liksom ändra ännu mer noggrann på det att resursa med det som man har. Att det är viktigt att komma ihåg, och här tänker jag alltid på det här att tyvärr slänger vi ju otroligt mycket matrester, ja. Vi är så att säga gamla, vi slänger grymma mängder mat, att det där, det finns ju helt beräkningar på det här också och av olika orsaker. Jag hoppas i alla fall att ingen ska slänga mat bara därför för att man inte kanske vet att, eller man ska säga det här att i Finland har vi ju all mat är ju liksom så att säga datumstämplad. Det finns bäst före datum och det finns sista användningsdag, och här är bra att veta den skillnaden, till exempel att en mjölk eller en joggis eller en crème fraîche, så fast där nu står att det är 16:e är liksom bäst före. Så det betyder ju ingalunda att den är jättedålig och måste slängas bort den 17:e. Utan vi ska liksom mera kanske inventera och titta vad vi har i våra skåp, för att många av oss har på tok för mycket mat i skåpen och sen blir det lätt slängt. Man hamnar och slänger bort det. Jag uppmanar ingen att äta gammal mat och mat som har far illa förstås. Men mera kanske vara noggrann på det här och kanske också vara liksom lite mer kreativ på alla matrester och sånt här som du blir. Man måste alltid räkna med ett litet svinn. Det är så här. Jag vet när barnen har varit små själv. Men det blir, om man blir sjuk och det händer saker i vardagen, det är bara så. Vardagen är nu som den är helt enkelt. Men att det är nog bra att ha alltid någon plan B också och så här. Och vara lite förutseende. Det är absolut ingen skam att äta matrester. Det är inte utan det där, tvärtom så kan man så att säga festa på rester. Och det kan bli hur gott som helst.
Absolut.
Man kan fast gå in på vår hemsida och titta. Vi har en hel kategori på vår receptsida som jag tror att den heter nu Svinnkampen. För vi hade en sån kampanj i tiderna.
Okay.
Eller för några år sedan. Så där finns många bra tips på hur man kan återanvända så att säga matrester och sånt. Och för att just liksom minska det där. För att det är ju ingen idé att du bär hem liksom mat som ändå är relativt dyr. Och sen liksom hamnar och slänga bort det så.
För inte skulle någon säkert heller slänga rakt pengar i soporna om man skulle vända det åt det hållet. Om man tänker att hur mycket den där maten liksom motsvarar sin pengar istället så blir det ganska mycket kan jag tänka mig.
Ja, det blir det. Om man har räknat i en 4-personers familj så slänger man för ungefär 500 euro i år. Men det här är ju alltså ett snitt. Det är ett snitt. Så det finns de som slänger betydligt mer och så finns det de som är jättenoggranna och inte slänger någonting. Men att förstås att det här är gjort som ett så här medeltal.
Men jättestor grejen. Summa är det ju nog.
Jag tycker det med att där får nog igen alla vara lite på sin vakt att hur det går till. Nu har vi ju målgruppen här, föräldrar som har barn och det kan liksom, det händer så att säga saker på vägen. Det är klart att alltid smakar inte maten förstås, men att sätt bara fram så mycket mat som man tror att går åt och så här. Och att det också på det sättet liksom minskar det där matresterna som kanske blir på tallriken. Det är det att de flesta barn äter ju när de är hungriga. Men sen förstås så kan man vara sjuk eller så här. Det är en dålig dag helt enkelt. Så. Man ska ju inte heller försöka muta och hota. Det är väldigt gammalmodigt.
Du sa att vi är inte så jättebra på att äta grönsaker och rotfrukter och bär och sånt. Eller att vi äter kanske lite för lite. Så här är nu min fråga. Att hur får man barn att äta till exempel grönsaker? Eller hur ökar man allmänt på barnets matlust?
Liksom att få barn att äta grönsaker så det är nog att erbjuda grönsaker. Det är ju föräldrarnas uppgift att erbjuda grönsaker och erbjuda mat överhuvudtaget så där, med jämna mellanrum. Men att de där grönsakerna kommer, de är med från första början. Jag tänker att rekommendationen är ju redan liksom att man börjar med att ge potatis åt barnen och så sätter man lite morot med och blomkål och vad man nu sen vill liksom börja öka på den där första smakproven när bebisen är riktigt liten. Men det är helt enkelt att ha det som en naturlig del av kostra. Om man nu tänker våra rekommendationer, kostrekommendationerna, tallriksmodellen, så det är ju egentligen det alltid att halva tallriken ska bestå av någonting från den sektorn. Så det blir liksom en sån här naturlig del av maten helt enkelt. No, i olika åldrar så vissa barn kan ju ha lite sådana olika, i olika växtkedjan liksom i utvecklingen så händer det saker. Ibland vill man inte ha någonting och ibland så vill man barnet bara äta gurka och sen en annan dag så äter den alls gurka och så här. Men det är nog bara, det nu gäller att inte ge upp helt enkelt. Men att erbjuda, det är ett bra sätt. Och sen det här liksom att barnet har ju liksom en naturlig nyfikenhet på olika saker, men också en lite så här skeptisk mot olika nya livsmedel. Så det här får man lite liksom bolla med. Och till exempel det här att nu barn får vara med och utforska, vad ska vi säga, ett kålhuvud till exempel, eller ett äpple eller någonting liknande, får vara med liksom och titta, aha, så här öppnar jag de här bladen. Det kan vara helt jätteintressant. Att det blir en naturlig del helt enkelt. Jag menar, det är inte jobbigt att lära barn att gilla glass. För alla barn, man har ett medfött behov eller ett sånt tycke för sött. Så det är som någon grej att man behöver öva på det inte. Men att just olika sådana beskor och syror och så här som finns. Till exempel i bär och frukt och så här. Så det, ja, att erbjuda det och så. Sen överhuvudtaget det där barnens matlust, det är helt naturligt att den också varierar. Om vi vuxna nu ofta äter för att vi är lite ledsna eller vi har tråkigt eller vi, liksom, vi äter på vissa tider. Men barn äter när de är hungriga. Och som tur så är ju barn ofta hungriga. Om allt funkar på riktigt, att de sover och har utevistelse och de leker och de bajsar och så här. Så allt funkar normalt. Så Nu brukar matlusten då komma. Och sen också det här att det inte finns någon småsnaskande mellan måltiderna. Att det är liksom
precis.
Det är bara vatten mellan måltiderna. Men ett barn behöver ju äta 5-6 gånger per dag. Att det är liksom den här måltidsrutinerna. Jag brukar säga att den här måltidsrutinerna är ju liksom det som skapar trygghet i barnets liv. Och egentligen i hela familjens liv. För att det är ju det som det handlar om. Och det där. Och alltså att riktiga måltider på bestämda tider. Det är nu det som jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och då får ju också barnen i sig alla viktiga vitaminer och näringsämnen, liksom byggstenar för att kunna växa och må bra. Och det är jätteviktigt. Och då brukar jag tycka, eller alltid påminna också om föräldrarna att äta. För föräldrarna ger ju det här bästa exemplet så att säga. Och därför också så är ju, eller ja, det är en av orsakerna varför den här gemensamma måltiden är så himla viktig. För där visar man ju på exempel.
Precis.
Dels hur man äter, hur man uppför sig, hur man talar till varandra. Det är en så viktig del av barnets liv. Det är liksom den här så kallade matfostran och fostran överhuvudtaget som är väldigt viktig.
Och där tänker jag att om det kanske är svårt med de där grönsakerna, så sen om föräldrarna också sitter där och äter grönsakerna och tycker att det är gott, så det är kanske också lättare för barnet att hej, men jag vill också prova att mamma sitter och äter en massa färggranna saker på tallriken, att jag ska nog också testa att det ser ju helt gott ut. Att nu kan jag tänka mig att den där tröskeln är lägre än att de föräldrarna står och fixar och städar i köket och tömmer diskmaskinen, att de sitter med och äter med barnet.
Ja, alltså det skulle man nog hoppas att alla skulle sitta ner tillsammans och äta liksom samma mat, för att också våra kostrekommendationer och våra liksom den här, det är ju THL som gör våra rekommendationer tillsammans med ravitsemusneuvottelukunta. Och de här, alla de här liksom småbarns, allt från den första liksom smakportionen, alltså alla de här rekommendationerna och tipsen finns ju alltså på det där på Ruokavirastos sida. Det heter tyvärr nu bara Ruokavirasto. Det var det som var de här gamla Evira i tiderna. Men det har bytt namn här för några år sedan. Och där finns ju alla de här rekommendationerna. Om man nu inte har fått dem till exempel från rådgivningen. Eller om man inte har nu fått vår den här babymat enkelt. Men där finns ju alla de här rekommendationerna.
Du nämnde tidigare om de här smakportionerna. När är det man ska börja med det? Finns det någon tid för det och vad ska man ge?
Jo, det är faktiskt enligt de här dagens rekommendationer så gäller egentligen ett sådant fönster mellan 4 och 6 månader. Alltså när bebisen är mellan 4 och 6 månader gammal. Så då är rekommendationen den att vid sidan om amningen, som vi gärna får fortsätta ännu sen, så är då att börja ge små smakportioner. Och det där, som jag nu kanske redan tidigare har nämnt här, så potatisen är ju ett så här milt och bra, lättillgängligt som man alltid har hemma. Man kokar potatisen och mosar den lite med gaffeln. Och det är egentligen den första smakportionen som man kan. Det handlar nu kanske om från en tesked till en matsked med de första gångerna. Och det där, orsaken till att man i dagens läge rekommenderar så här tidigt, redan vid 4-6 månaders ålder, att provsmaka på olika livsmedel, så är egentligen den att man har kommit fram till det att det minskar betydligt den här risken för barn att sen få olika sådana födoämnesallergier. Och det är ju ett jättebra grej, för att vi har ju väldigt mycket allergier bland våra barn. Så det här, vi hoppas att det här ska leda till att det ska minska på de här allergierna. Och sen nog faktiskt, alltså efter potatis, man nu kanske någon dag har prova på att äta potatis och överlag sen mera grönsaker. Och då egentligen alla grönsaker egentligen, och först då att man kokar dem och mosar dem riktigt fint. Och för barnen har ju inte liksom något tänder då ännu vanligtvis och så här. Och sen grönsaker, blomkål, broccoli till exempel. Och också det där sen våra fina bär. Och här brukar jag alltid påminna om att använda liksom inhemska bär. För att det där utländska bär kan tyvärr ha norr till exempel. norovirusen i sig och det där. Eller om man använder sig av utländska hallon till exempel, så då måste man komma ihåg att man ska koka dem. Men sen å andra sidan, när vi nu kokar hallon, så försvinner ju också C-vitaminen därifrån, så det kanske inte stor nytta med dem inte. Bär, frukt, så länge man har inhemska äpplen så passar det bra att riva med lite äpple till exempel på gröten. För att sen kommer ju också de här olika spannmålsprodukterna, och då är det fullkornsspannmål. Så koka gröt är ju ett bra sätt. Alla barn äter gröt i något skede, och många äter den långt ut i vuxenåldern. Det är ett sånt jättebra sätt att få i sig de här fullkornsspannmålen. Så det är viktigt. Sen går det igen någon vecka, månad, så här där vi 6 månaders ålder, så är det bra att börja redan ge de här olika proteinerna, fisk, ägg, kyckling, kött. Och det är ju jättesmå mängder som man brukar ge. Och så där lite i gången börja ge. Och sen är barnet växa. Jag menar, den är ju så jättekort, den där babytiden egentligen. Så hux flux, så äter de redan liksom av alla sektorer. Det enda som är viktigt att komma ihåg med det där nitratrika livsmedlen. Nitratrika, till exempel nu kålrot och rödbeta, ger man inte åt barnen. Men att annars är det ganska långt fritt fram att ge det där. Ge av allting. Och faktiskt så, det finns helt på Ruokavirastos sida, så finns det en så här helt tabell över det. Vad som inte lämpar sig sen för barn. Men också förstås mycket då, vad som lämpar sig. Överlag så liksom målet är ju här, målsättningen med mat och familjens mat är ju det att när barn är där i 1-årsåldern, så äter hela familjen så att säga ur samma gryta kring samma bord. Och det är grejen här. Att förstås att vi vet att barn under 1 år ska inte ha något tillsatt salt eller socker eller fett. Och jag tycker att det här är en ganska bra tid också i familjens liv, där att liksom lite, ja, att tänka över sina egna vanor. Att om vi tänker att målet är att hela familjen ska äta ur samma gryta, så måste vi ju se vad är det som vi äter. Vi kan inte liksom då äta pommes frites och knackkorv liksom hemskt ofta i alla fall. Utan då liksom att det är liksom en balanserad måltid. Och det är bra att komma ihåg, för det liksom gynnar ju alla.
Ja, det som ju väl är också ganska bra för barnen, de liksom experimenterar med ny mat, så är väl också det här helt att de får liksom ta i det och känna på det och titta på det. Jag vet inte att det är så många som doftar på det, men att där är ganska mycket också före de sätter det i munnen. Att också det där att få bara hålla i det och titta på det och känna och så här, och sen smaka.
Absolut, det är liksom att använda alla sina sinnen. Det är också, det ökar också min sanna intresse för det där maten. Och har man barn som har någon form av sån här, jag brukar säga noja, men neofobi heter det, så det är det ju ännu viktigare då att barnen får på riktigt vara där och utforska det där livsmedlet. Vad det nu sen är förstås. Jag menar, det är ju lättare att sätta ett äpple för barnet än till exempel låta den plaska i mjölk, alltså riktigt för det är ganska mycket att stära upp sig, men absolut, så det är jätteviktigt att få alltså helt enkelt känna och dofta och sen smaka på det. Och vi hade ett projekt som hette Tack för maten här för några år sedan. Det är redan avslutat, men materialet finns ju fortfarande kvar där på våra hemsidor under Tack för maten, och vi jobbar mycket med den här SAPERE-metoden, och där handlar det ju just om det här precis, att använda sina sinnen och på det sättet få liksom barnen intresserade av det här. För barn är olika, alla är olika, och som jag redan nämnde här tidigare, i olika utvecklingsfaser så kan det komma plötsligt någonting. Jag menar, senast när de börjar högstadiet så kan det bli någonting att jag äter inte det här mera. Och ett barn som har ätit liksom gladeligen svamp, så blir plötsligt som att jag äter inte det här. Och då blir man ju nog sådär som morsa lite ställd. Men det är nu bara så här. Och det är liksom alltid naturligt. Men
ja, det hör till.
Det hör till. Det är det, absolut. Och här får man väl då ha det där liksom i bakhuvudet att lagom är liksom är nog, och vara liksom ödmjuk mot sig själv och så här, att det är nu helt jätteviktigt liksom, att inte ska vi göra saker svårare än vad det är, men att vanligtvis så, också nu komma ihåg det här att det här liksom att våra matvanor skapas ju jättetidig ålder. Att det är bara på det sättet. Så de där första åren är nog synnerligen viktiga. Också i det här, alltså i matfostran. Och som ett litet tips så här av en gammal mamma här. Så det där, det här att det är nog härligt sen att, liksom att när det har burit frukt så att säga. Att man har varje dag, det har varit gemensamma måltiderna och det har varit mer eller mindre bra mat varje dag. Och så här också att barnen har på riktigt varit med i hela liksom den där. Alltså inte bara i matlagningen utan också i överlag med de här hushållssysslorna och allting. Så det är nog skönt sen när man ser att det funkar på att man liksom täcks släppa ut dem i världen. Och så här att, liksom, att de klarar sig själv. För det är ju nog det som är väl ändå målet här hela tiden.
Ja.
Och förstås när man har riktigt små barn så det där. Alltså det, man kanske inte riktigt tänker ännu så långt. Men det, ja, så här liksom att titta i bakspegeln så är det nog ganska skönt ändå.
Precis. Vilka fina diskussioner vi hade och en givande intervju. Är det ännu någonting du har att tillägga bland dina sista tips eller lifehacks för vi avslutar?
No, det är alltså, ja, jag brukar säga att riktig mat är lösningen. Och faktiskt på det mesta. För att det är nog ett bra sätt liksom att jag menar, vi behöver bra mat varje dag för att orka. Och sen också liksom att det, liksom, det skapar rutiner och en sån här trygghetskänsla. Men förstås också att i den mån vad man själv, så att säga, vad man orkar och bemästrar med. Att det ska man också komma ihåg. Att mat, matlagning, vardagen, familjeliv, det ska ju vara liksom njutningsfullt. Och det där. Och, men på det sättet också kommer ihåg att vara ödmjuk att i synnerhet nu dessa tider vi nu lever i så kom ihåg att andas emellanåt och det är väldigt viktigt nu så här och vi är ändå inte i krig brukar jag brukar säga här hemma också att det där, nu ska vi klara det här nu. Det är viktiga saker och det som jag ännu kan tipsa om är det att vi har ju alltså inom det här projektet Hantera vardagen så man har ju möjlighet helt att kontakta oss, att vi ger så att säga gratis sån här individuell rådgivning. Alltså att den här ekonomisk rådgivning, vi har Marina Nygård, jobbar som vår ekonomirådgivare och sen så jag har då den här hushållsrådgivningen så att man kan helt enkelt ringa upp oss. Och alla våra kontakter så finns där på vår hemsida marta.fi. Och man kan i princip ringa när som helst. Eller sen kan man e-posta elisabeth@marta.fi eller sen hushåll@marta.fi. Så det är bara att om man vill via e-post göra det. Och sen så i dagens läge så ger vi också rådgivning helt så här via Teams eller via Zoom. Så om man vill på det sättet. Men jag menar, det är också helt okej att ringa. Att vi har den här hushållsrådgivningen som man kan ringa till. Och på det sättet liksom reda ut. Och om det nu är någonting som känns att det här är liksom ett litet. Ja, en lite större utmaning än vad man kanske själv bemästrar. Och då brukar vi nog kunna alltid komma med någon form av lösning. Och så här. För det finns liksom, varje familj har sitt eget sätt att liksom klara den där vardagen. Men det finns några sådana grundprinciper som är bra att ha.
Just det, att inte bli ensam med sina funderingar.
Nej, det är helt onödigt. För att, många gånger är det väldigt enkla saker. Små justeringar som gäller. Det är små justeringar, ett steg i taget så blir det nog bra vanligtvis. Att det har vi många bevis på nog.
Precis.
Och vi, liksom Martaförbundet, vi har ju en ganska stor personal och vi har många olika projekt. Så att bara också gå in och titta på våra hemsidor vad vi har där för. Redan befintligt material och så här. Och sen har vi ju också en hel del böcker och så här som man kan beställa och köpa åt sig. Så vi är helt liksom tillgängliga för alla i livets olika skeden.
Precis. Tusen tack Elisabeth.
Ja, tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.